Välkommen till JP Diskuterar. I den här podcasten diskuterar vi juridiska frågeställningar med kunniga jurister. Så avsätt en stund och låt JP ta dig med in i den juridiska debatten.
Dublinförordningen reglerar i vilket land en asylsökande ska få sin ansökan prövad. Förordningen gäller i EUs medlemsländer samt i Norge och Island. Jag heter Sofia Andersson och har tillsammans med Sonja Erikstam gjort det här avsnittet för att bringa klarhet i och iaktta hur regleringen för asylsökande fungerar, både i teorin och praktiken. För att få båda dessa perspektiv har vi träffat en person som forskar i ämnet och en person som har arbetat med handläggning och beslutsfattande i asylfrågor.
Först ut är Gregor Noll, professor i folkrätt vid Lunds universitet. Och den första frågan som vi vill ställa till dig är vad som är syftet bakom Dublinförordningen?
Det finns ett enkelt svar på det, och det är att se till att en och bara en enda medlemsstat blir ansvarig för att i sak pröva en asylansökan. Alltså titta om den sökande verkligen behöver internationellt skydd och bör ges asyl, eller om sökande kan skickas tillbaka till ursprungslandet. Innan Dublin så hade man det problemet att asylsökande skickades mellan olika stater i Europa som försökte skjuta i det närmsta svarta petter till varandra och sa att ja, men du kom här från Rom med ett flyg, nu ska du tillbaka dit. Och nu skulle man naturligtvis kunna invända, ja men det gör man ju fortfarande, det här överförandet av asylsökande. Och då bör man säga ja, men sedan vi har Dublin så gör man det enligt vissa uppsatta regler. Sen finns det ett annat svar på din fråga, och det är att Dublin är ett led i att ge medlemsstaterna incitament att bevaka sina gränser. För man vet att den medlemsstaten som så att säga förorsakar en inresa av en asylsökande får i regel stå sitt kast och pröva en asylansökan från den person som har rest in i sak. Så med andra ord blir ju Dublin vad man skulle kunna kalla för en mekanism som koncentrerar asylsökande i Sydeuropa, eftersom inresan oftast sker i Sydeuropa.
Den 1 januari 2014 så trädde en reviderad version av Dublinförordningen i kraft.
Ja.
Vilka är de största ändringarna?
Mitt omdöme är att man har snyggat till fasaden, men innehållet är densamma. Så de gamla problemen med Dublin, nämligen att man koncentrerar bördan att handlägga asylansökningar i sak hos några få medlemsstater, det kvarstår. De humanitära problem som Dublin förorsakar, nämligen att de asylsökande helt enkelt fråntas alla möjligheter att välja asylland själv i en europeisk union där asylutbudet och mottagningssystem är väldigt olika, det kvarstår. Däremot får man erkänna att Dublin 3, som man kan kalla det, har blivit bättre, bland annat för att domstolen har drivit på. Luxemburg har drivit på och tvingat lagstiftarna att helt enkelt föra in en reglering för ensamkommande barn som är mer skyddsorienterad och mindre orienterad vid medlemsstaternas egna intressen. Den förtjänar att talas om. Sen finns det några halvkokta försök att införa en early warning-mekanism som på något sätt ska varsko kommissionen om saker och ting i mottagningssystem i en medlemsstat inte står rätt till. Alltså om mottagning helt enkelt är usel, så ska kommissionen då varsko och kunna kommunicera det vidare till medlemsstaterna. Det där är tyvärr en mekanism som inte kommer att fungera särskilt bra. Det kan vi redan idag se. Ta exemplet Kroatien, det nyaste tillskottet i EU-familjen. Där har kommissionen haft en avgörande roll att släppa in Kroatien i EU, nämligen att liksom pröva liksom kompatibiliteten av det kroatiska rättssystemet med EUs regler på olika plan. väldigt svårt att tänka sig att samma kommission ska då börja oroa sig för brister i mottagningssystemet, i asylmottagningssystemet, och säga okej, nu måste vi faktiskt undanta Kroatien från tillämpningen av Dublin 3 när vi precis har släppt in i EU. Så ni förstår vad jag menar. Det är inte rimligt att förvänta sig att en och samma aktör ska både vara den som spelar en avgörande roll i utvidgningen av medlemskap och samtidigt ska liksom spjärna emot, sätta klackarna i marken när det gäller Dublin 3. Sen finns det en undermålig reaktion på en annan dom, den här gången en dom från Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg, i det så kallade MSS-fallet, där Europadomstolen helt enkelt konstaterade att man kan inte skicka tillbaka asylsökande under Dublin till Grekland, som då hade väldigt usla mottagningsförhållanden. Man kan säga att mottagningssystemet i Grekland är inte up to speed nu heller. Och då reagerade man på det här genom att införa en artikel om systematiska brister i mottagningssystemet som då skulle kunna medföra undantag från återföring under återtagande och ansvarsövertagande under Dublin 3. Men den artikeln har lagt ribban så pass högt så att jag menar att man fortfarande kan göra sig skyldig till rättighetskränkningar enligt den standard som har lagts av Europadomstolen utan att det fångas av artikeln i Dublin 3. Så vi ser här överlag att EU-lagstiftaren har väldigt svårt att orientera sig åt ett mer rättighetshåll, utan EU-lagstiftaren håller helt enkelt fast vid en gränskontroll, vid ett gränskontrollparadigm också när det gäller Dublin 3.
Mm. Men du pratar om att man har då putsat upp en fasad lite grann med de här ändringarna. Är det några ändringar som du saknar i Dublin 3 eller tänker du att problemen är större än att de skulle kunna regleras bort?
Ja, alltså om du ger mig ett reformmandat skulle jag vilja se ett Dublin 4 som innehåller en enda artikel istället för de 50 artiklar vi har i Dublin 3 nu. Och där skulle det helt enkelt stå att ansvarig för behandlingen av en asylansökan är den stat där ansökan inges, punkt. Med andra ord, avskaffa Dublin. För vi har haft det här experimentet nu sedan 1990 när den första versionen i form av en folkrättslig konvention sjösattes. Vi har gång på gång, så snart det har varit dags att säga att reformera Dublin, har förslaget lagts på bordet att avskaffa Dublin. Och medlemsstaterna har ändå hållit fast vid det, för det har varit en viktig del i ett system att helt enkelt skydda gränserna. Medlemsstaterna själva är ganska medveten om hur dysfunktionell Dublin är i verkligheten. Det finns helt enkelt vissa medlemsstater som flyger under radarn genom att inte registrera sökande som kommer in i deras jurisdiktion. För att man vet att det har konsekvensen att de blir spårbara sedan i till exempel Eurodac-registret som registrerar fingeravtryck. Och därmed skapas förutsättningar för ett återtagande och en ansvarsöverföring under Dublin. Det där skapar mer byråkrati och lidande än de fördelar det genererar.
Finns det en risk att tillämpningen av Dublinförordningen leder till att länder i asylprocessen bryter mot principen om non-refoulement? Alltså en princip som finns i skyddsgrundsdirektivets artikel 21 och som utgör ett skydd mot att flyktingar utvisas till områden där de riskerar liv eller frihet.
Ja, för vi har också hört vittnesmål om att stater i Sydeuropa som Grekland och Italien har återfört asylsökande till ursprungsländer eller transitländer som är osäkra eftersom man uppfattat att man står själv med ett mottagningstryck, till exempel förorsakat av Syrienkrisen, som man inte får hjälp med av övriga medlemsstater. Så Dublin är ett system som ger länder känslan av att stå själv, vara väldigt utsatt. Och man skulle kunna säga att om vi hade ett verkligt system, som ett fungerande system som skapade någon form av solidaritetsmekanism mellan medlemsstater, ja, då kunde man kanske diskutera om Dublin kunde ingå i det här. Det som är absolut förkastligt är att ha ett system där man har Dublin som koncentrerar mottagningsbördan i ett hörn av unionen och man har inte ett fungerande solidaritetssystem. Nu skulle en företrädare för medlemsstat eller för kommission säga stopp och belägg, Gregor, det finns ju faktiskt solidaritetssystem. Vi har ju en europeisk flyktingfond. Vi har ju försökt liksom att hjälpa Malta till exempel med att föra över asylsökande när det blev för många. Och då skulle jag svara ja, men det har också visat sig att de här systemen inte fungerar eftersom standarden på mottagningssystemen är fortfarande låga i Sydeuropa. Det förekommer fortfarande incidenter som man kan beteckna som refoulement i Sydeuropa. De incitament som omfördelning i de här solidaritetssystemen skapar, de är inte på långa vägar så stora så att de uppväger de negativa effekterna av Dublin.
Vilka är kriterierna för att fastställa ansvarig medlemsstat?
Det finns ju liksom ett spann av kriterier. Nu har vi som ett första kriterium så har vi ett kriterium som tar hänsyn till barns behov. Det är nytt att man lyfter fram dem och där finns det liksom viktiga nyheter. Man reagerar helt enkelt på de inlägg i debatten som EU-domstolen har gjort. Men om man bortser från det här initiala kriteriet som gynnar liksom barn, så är det helt enkelt principen att den medlemsstaten som har gett en asylsökande möjlighet att lagligt resa in eller vistas i Europeiska unionen, är det den medlemsstaten som bör ta hand om att asylpröva i sak. Om inte en sån medlemsstat finns så går man vidare till nästa uppsättning av kriterier som handlar helt enkelt om olovlig inresa. Och om man då inte får napp på det, ja då i sista hand blir det helt enkelt en medlemsstat där ansökan inges eftersom man inte hittar någon annan då.
Då ska vi prata om den nya regleringen i Dublinförordningen som sätter barnets bästa i ett ännu tydligare fokus i form av ett starkare skydd genom ett utökat familjebegrepp för just ensamkommande flyktingbarn. Hur kommer Sverige arbeta med det här? Och hur kommer den materiella bedömningen av släktingarnas förmåga att ta hand om det ensamkommande barnet att utföras?
Alltså det finns ju en formulering, ett förbehåll om barnets bästa i de här normerna som du refererar till. Så det är inte ovillkorliga normer som reglerar att nu ska man liksom överföra så snart relevanta familjeband dyker upp. Utan man ska ju fundera på om då ett ansvarsövertagande är verkligen för barnets bästa. Och där kan man ju baka in olika dimensioner, också den dimensionen om det är rimligt att förvänta sig att ett omhändertagande av barnet sker genom den här familjen rent praktiskt.
Det finns genom artikel 17.1 i Dublinförordningen en möjlighet för en medlemsstat att överta en prövning trots att den enligt de kriterier som vi nyss har pratat om egentligen ska göras av en annan medlemsstat. Hur ofta tillämpas det här? Och finns det kanske till och med en risk att det här urholkar själva systemet?
Intressant. Din formulering är intressant här. Alltså, låt mig se om jag kan svara i tur och ordning. Det är väldigt viktigt att man har en sån här utväg, någon form av diskretionär klausul som också finns i Dublin 3 då, som tillåter medlemsstaterna att säga okej, sökande befinner sig inom min jurisdiktion på mitt territorium. Det finns kriterier som i och för sig pekar ut en annan stat, men jag genomför asylförfarandet ändå i sak. Varför är det viktigt? Jo, för att medlemsstaterna är inte bara förpliktade under EU-rätt, de har ju också folkrättsliga förpliktelser. Om det nu är så att man ser att en annan medlemsstat som är ansvarig att genomföra prövningen i sak inte efterlever sina folkrättsliga förpliktelser, då måste man kunna dra nödbromsen. Då är en sån här klausul absolut nödvändigt för att kunna behålla den asylsökande, behålla ärendet, pröva i sak, meddela liksom tillstånd eller avslag, vad det nu kan bli. För annars är det ju så att man faktiskt själv gör sig skyldig till någon form av kedjerefoulement, alltså man i en kedjereaktion för den sökande till en stat som i sin tur förorsakar antingen rättighetskränkningar direkt eller också skickar tillbaka personen till tredje land där rättighetskränkningar förorsakas. Så nej, det låt mig säga så här, förtroendet är redan urholkat från början. För vi vet Redan när Dublin skapades 1990 visste vi att vi hade vitt divergerande praxis i medlemsstaterna. Det har aldrig varit så att vi har haft ett läge där medlemsstaterna har haft förtroende för andras rättssystem, utan man har alltid pratat om i termer av att det finns problem men de håller på att rättas till och vi satsar resurser på detta. Så förtroendet har aldrig funnits och därför kan det inte urholkas. Det är bara i extrema fall, i regel med hjälp av Europadomstolen eller domstolarna i medlemsstaterna, som medlemsstaterna själv har dragit i nödbromsen och använt den här artikeln. Så jag menar att den här artikeln är använd för sparsamt. I Sverige har man hängivit sig åt någon form av lojalitet mot Dublin-systemet som har varit helt bizarrt och som jag tycker liksom är ur ett folkrättsligt perspektiv förkastligt. Man har, trots att det har funnits normer i, trots att det har funnits regler i Dublin som har medgivit att Sverige så att säga behåller ansvaret då för en sakprövning, så har man då haft en tendens att ändå använda sig av överföringsmekanismen för att inom citationstecken efterleva Dublin, skydda Dublin, bevara Dublins idé. Och det är ju bisarrt med tanke på att Dublin också omfattar den här nödbromsmekanismen för att man inte ska göra sig skyldig till reformer. Om man pekar ut Italien då för sin undermåliga mottagningspraxis, eller Grekland för den delen, jag kan nämna andra medlemsstater också, då ska man ta sig en funderare först, för så länge man är en del av Dublin så är man medansvarig för de missförhållanden som sker i mottagningen i syd. För jag menar, vi med brott mot, fullt medvetet, så skickar vi genom Dublin personer till de här mottagningssystemen. Tills det liksom når en gräns där det absolut inte längre går. Alltså, det är helt enkelt konsensus bland medlemsstaterna börjar bildas om att det är så uselt att man helt enkelt inte kan acceptera det längre. Och då har frivilligorganisationerna i det närmaste revolterat vid en sån här punkt. Men jag tycker liksom att det finns en vilja att offra asylsökandes intressen på Dublins altare här som inte har tematiserats i tillräcklig utsträckning.
Men du pratar om då ett kollektivt ansvar för den då undermåliga mottagandet i vissa stater. Ja. Hur ska man råda bot på det här?
Det första jag skulle vilja säga är igen att sätta upp ett moratorium. Alltså jag tidigare har varit mer radikal och sagt att jag menar avskaffa Dublin, men om du säger rent konkret, hur skulle man kunna göra det här stegvis, skulle jag vilja säga, skapa ett moratorium, medlemsstaterna ska komma överens att sätta Dublin på undantag, inte tillämpa den under en period och utvärdera det därefter. Min bild av vad som kommer att ske är att den inom citationstecken naturliga fördelningen av asylsökande på olika medlemsstater kommer att jämna ut en del av de kapacitetsproblem vi nu upplever i olika delar av asylsystemet. Jag tror inte det kommer att bli värre, jag tror faktiskt att det kommer att bli bättre genom sekundär migration inom Europeiska unionen. För jag menar, tänk er själv om ni skulle vara på flykt, ni skulle hamna i ett land med ett uselt mottagningssystem. Det första ni skulle tänka, hur tar vi oss härifrån vidare till ett land där jag och min familj kan liksom leva ett någorlunda tryggt liv i väntan på vårt beslut. Så de här försök till sekundär migration pågår ju ändå. Och asylsökande försöker liksom förbigå Dublin på liksom ett antal upptänkliga sätt, och medlemsstaterna lyckas inte alltid att hindra dem. Så som jag sa tidigare, vi lägger enorma resurser för att vidmakthålla det här systemet. Skulle vi inte kunna lägga de resurser och investera dem i mottagningssystem i de medlemsstater vars mottagningssystem inte är up to standard?
Dublinförordningen kan ju leda till att flyktingar håller sig undan myndighetskontakt och dackning för att få sin asylansökan prövad i det land där hon eller han vill.
Tror du att man var medveten om att det skulle bli så här? Att reglerna skulle få de konsekvenserna?
Helt klart. Helt klart. Det var man helt klart medveten om. Alltså det där, de som var med och skapa Dublinkonventionen 1990 och de EU-instrument som följde den, det var inga duvungar, det var personer som hade tillgång till hela det vetandet som han har byggt upp inom gränskontrollorganisationer, gränspolisen och så vidare, som man visste mycket väl vilka rent faktiska beteenden man skulle stimulera. Men man trodde kanske att man skulle få bukt med det genom en ökad polisiär insats. Det har visat sig att det har man inte lyckats med. Vilket också har att göra med att vissa medlemsstater helt enkelt inte är lika motiverade som andra att liksom betala och genomföra en sån här polisiär insats. Men om du frågar om man så att säga gick ovetande in i en reglering som sen visade sig vara liksom problematisk eller om man medvetet gjorde det, skulle jag säga det senare. Man visste mycket väl vad man gjorde och man offrade de intressen, ja.
Då kommer vi ju automatiskt in på när en person har rest in illegalt i ett annat land. Vem är det som har bevisbördan för att visa att en person har rest in illegalt i ett land?
Alltså den principen som ligger bakom kriterierna är helt enkelt att den medlemsstaten som söker, som anhåller om ett övertagande och en återföring då av en asylsökande till ett annat land får ju helt enkelt lägga fram då en tillräcklig bevisning för att övertyga den andra medlemsstaten. Det är ju fortfarande frågan om suveräna stater som har släppt väldigt lite av sin personella suveränitet och fortfarande liksom måste godkänna att en person då under Dublin överförs. Så jag tror inte man ska tänka sig det hela för mycket som en rättsprocess där det sitter liksom en person i någon form av domarfunktion och säger nu har vi liksom uppkommit, nu är beviskravet uppfyllt, nu har staten X liksom ansvar. Det är ju istället ett samtal mellan vissa myndighetsaktörer då i de två medlemsstaterna som helt enkelt försöker komma överens i någon bemärkelse då. Och då har man ju formaliserat den här processen bland annat genom daktning som du nämnde tidigare, att man har ett fingeravtryckssystem som man drar på. När man får träff på detta då är saken väldigt klar. Man har försökt komma bort från, man har försökt liksom främja användningen av entydigare bevismedel och inte lägga lika mycket vikt på mera komplexa bevismedel som liksom drar på personliga utsagor som naturligtvis kan betvivlas. Så det bästa är om man har ett fingeravtryck, det sämsta är om man har en komplex berättelse från den sökande som liksom kan vara sant men behöver inte vara sant på det här sättet. Men de sökande har ju inga incitament att själv bidra till den utredningen. Det är ju i få fall som den sökande verkligen vill eller också kan säga någonting om sin resväg. Och också för att Dublin och Schengen helt enkelt har gett de asylsökande och smugglare incitament att helt enkelt mörka resvägen i så stor utsträckning som möjligt så att man kan återanvända resvägen och för att resvägen inte kan användas som som ett argument för att igångsätta liksom Dublin-kriterierna.
Vi ser att förutsättningarna för personer som flyr från konfliktdrabbade områden till Europa är väldigt svåra. Är det här någonting som skulle kunna lagstiftas bort eller är problemen större än så?
Nej, de är inte större än så. De har skapats genom lagstiftning och visst skulle man kunna råda bot på dem genom en annan lagstiftning får man väl säga. Det faktum att folk mister livet när de försöker fly livshotande fara hemma och ta sig till medlemsstater i Europeiska unionen, det är en skandal. Det är, alltså efter de erfarenheter vi har gjort under de senaste 100 åren, så är det helt enkelt någonting som är jag letar efter ord här, men jag tycker att Europa ska skämmas för det faktum. Det är helt enkelt så. Och jag tycker inte om när man utmålar det i det närmsta som naturliga händelser eller naturliga företeelser, typ en båtkapsejsa ut på havet och män, kvinnor och barn drunknar. Det är inte på det sättet, utan att de befinner sig där ute på havet i rangliga båtar, det har att göra med att vi har höjt gränsskyddet till en sån nivå att det helt enkelt är omänskligt. Och det är en konsekvens av lagstiftning, av ett lagstiftningspaket. Och vi har en diskussion kring det lagstiftningspaketet på EU-nivå och i medlemsstaterna i Sverige som för allt i världen försöker låta det här sambandet mellan lagstiftningen och de hot mot livet på resvägen försvinna. Man märker alltid helt enkelt det fenomenet och låtsas liksom att det är de hemska smugglare som skapar det problemet. Nej, det är faktiskt så att den lagstiftning vi har skapar en specifik efterfråga efter farliga smugglingstjänster. Och nu försöker vi liksom att avhända oss ansvaret för detta. Om ni konkret frågar vad skulle man kunna göra för att åtminstone mildra det här fenomenet, då finns det ju det finns ett stående svar sedan ganska länge, nämligen att man ska skapa kontaktpunkter ute i ursprungsregionerna så att personer som har skyddsbehov kan vända sig dit och i det närmaste ställa frågan om ett inresevisum till en EU-medlemsstat på grund av skyddsbehov. Inte på grund av att man har familj, inte på grund av att man vill bedriva affärer eller vill åka in som turist, utan för att man har skyddsbehov. Det finns exempel på detta. Vi har de stora vi har våra grannar på andra sidan Atlanten som har skapat sådana system, Kanada och USA, som har skapat system med kontaktpunkter i vissa länder där man kan kontakta myndigheter och få viseringar för specifika grupper. Det är inte så att de gör det här mycket bättre än vi, men på det området gör de det lite bättre.
Hur tror du att asylförfarande kommer se ut i framtiden? Och hur skulle det kunna se ut på ett optimalt sätt?
Ja, så du frågar efter en mer pessimistisk och en mer optimistisk vision här. Jag kan säga så här att om det gemensamma europeiska asylsystemet fort består på det sättet det gör idag, alltså om man gör marginella förändringar, marginella förbättringar, då kommer vi ju att se att asylförfarandet kommer att spela mindre och mindre roll. De skyddsbehövande kommer helt enkelt att gå under jorden i större utsträckning och informella mekanismer för skyddsgivning kommer att spela en större roll. Med andra ord, köerna inför frivilligorganisationens soppkök kommer att bli längre, men köerna inför Migrationsverket så att säga kommer att bli kortare för att man helt enkelt inte som skyddsbehövande ser att man har en tillräckligt stor chans då. Så den risken den finns helt klart då, att asylsystemet börjar tappa i betydelse när det gäller att ge skyddsbehövande skydd då. Hur skulle det kunna se ut? Det är den riktigt svåra frågan som jag tror många i den pågående diskussionen kring en humanisering av asylsystemet försöker undvika. För det är ju så, vi har ett asylsystem för att mildra effekterna av att världen är indelat i suveräna stater som i princip har rättigheten att stänga sina gränser, att blockera inresa för andra än sina egna medborgare, att vara oerhört godtycklig när det gäller migration och rörelse av personer över gränser överhuvudtaget. Det är någonting vi har lätt att glömma bort, att EU fortfarande bygger på den här premissen att det är suveräna medlemsstater, de har rätt att reglera migration, punkt. Så har vi mjukat upp det lite grann för EU-medborgarna, men för alla andra består ju det här systemet. Och där tror jag att man får tänka på att man kan inte äta kakan och ha den kvar. Man kan inte bejaka att vi har, så att säga, ett system som bygger på suveräna stater, som har kanske starka välfärdssystem, som erbjuder sina medborgare trygghet, och samtidigt propagera öppna gränser. Där finns det helt enkelt en motsägelse där man får som enskild ta ställning hur man vill ha det. Vill man ha kvar kakan, den trygga medlemsstaten med sitt välfärdssystem och alla sina fina regleringar? Eller vill man äta den? Det vill säga att man inser att alla människors lika värde kan inte gå ihop med att vi skyddar vissa människors privilegierade rättighetssituation genom nationalstatens gränser. Det är den riktigt stora utmaningen och den skulle jag vilja se diskuterat i ökad utsträckning. För vi låtsas som om den motsägelsen inte finns, men den finns i allra högsta grad. Och där tror jag att den här typen av radikala röster som säger avskaffa liksom alla gränser, avskaffa, så att de säger i princip avskaffa nationalstaten. historiskt sett är det ett oerhört krav. Alltså det skulle betyda något som är ganska revolutionärt. Vi ska prata om det, men vi ska vara medvetna om vilka konsekvenser det har om vi verkligen skulle gå så långt.
Med Homan Sayan, expert vid Dublin-enheten på Migrationsverket i Stockholm. Sedan den 1 januari i år så har vi en ny version av Dublin-förordningen.
Vilka är de största ändringarna i lagtext?
Och utan att gå in på detalj så kan man ju säga då, i enlighet med övriga EU-akin så har man till exempel ändrat begreppet asylansökan och använder sig nu mer av internationellt skydd. Och det är någonting som är genomgående i skyddsgrundsdirektivet, alltså procedurdirektivet och Dublinförordningen. Detta får ju, det innebär ju då att personer som har fått skydd i andra medlemsstater på subsidiär grund numera inte omfattas av Dublinförordningen längre, vilket man gjorde för 1 januari då. Och de då kan hanteras enligt med nationell lagstiftning. Så det är en jättestor skillnad. Därtill har man ju också utökat familje- och släktbegreppet, vilket betyder att flera personer kan då sammanföras i syfte att få sin asylansökan prövad samlat då. Därtill har man infört in till exempel bestämmelser om barnets bästa och sagt då att man till exempel ska ha ombud för barn som också har juridisk kompetens. Vi har tolkat det som att det ska få en presumtion för att barn ska få biträde i Dublin-ärenden. Och det är skillnad för oss då. För det finns en meddom som säger att det saknas laga grund att förordna biträden i Dublin-ärenden. Och det har man ju sagt överlag. Liksom. Och nu har vi gjort så att för barn så förordnas biträden. Ensamkommande då, ska jag säga. Sen finns det en del bestämmelser som man har fört in om förvar. Där det finns en riskbedömning som skiljer sig från svensk lagstiftning där man har infört begreppet betydande risk, vilket är en ganska hög tröskel. Och man har också tänkt att man regelmässigt inte ska ta folk i förvar. Det är för att förhindra att man gör det. Det har skett i vissa länder förut. Sen har man då också infört 3 stycken, gett medlemsstaterna 3 alternativ vad gäller överklagande bestämmelserna. Och där har man inte egentligen satt ner foten och sagt att det här är det ni ska använda. För att på grund av de olika rättssystemen i olika länderna så har man gett länderna 3 olika alternativ. Det vill säga hur mycket en överklagan ska ha suspensiv verkan eller inte. Det första alternativet är, det är artikel 27.3, all de här finns. Första alternativet är att ett överklagande får automatiskt suspensiv verkan. Det andra är att domstolen, alltså den får en suspensiv verkan fram till att domstolen tar ställning. Och den tredje är att den inte har en automatisk suspensiv verkan, men där en sökande själv då kan lämna in en begäran om att det ska suspenderas. Och det är där vi har, det är där vi är nu, det senaste alternativet.
Du har några följdfrågor här. Mm. Det här om du pratar om rätt till ombud i processen.
Mm.
Är det någonting som enbart kommer att gälla för barn eller kommer det även finnas för vuxna enligt en...
Nej, det är för barn, vi har tolkat det så, för det står att man ska ha ett ombud som också har kompetens, juridisk kompetens. Och då har vi tolkat det så att god man kanske inte räcker då. Och det är också, man får tänka på terminologin lite annorlunda också i svensk rätt och förordningen. Så vi har tolkat det så att ensamkommande barn kommer att få biträde för att alltså, den personen ska ha juridisk kompetens. Så vi har både nu god man och biträde. Vad gäller vuxna så finns det ju i, jag vet inte om jag har i huvudet, artikel 27 tror jag det är, så finns det ju en bestämmelse som säger att man i samband med överklagande kan ha rätt till biträde. Det är lite annorlunda för oss, för vi i om man säger vanlig asylprövning så förordnar vi biträden när det ska finnas biträde redan i första instans. Här pratar man ju om överklagande. Och det är också tolkat det som att det är en behovsprövning där. Så att vi förordnar inga biträden i vuxenärenden.
När det kommer till den ändringen beträffande ensamkommande flyktingbarns möjligheter att få ett utökat familjebegrepp och att det ska finnas en större möjlighet att släktingar utöver den närmsta familjen ska kunna ta hand om det ensamkommande flyktingbarnet. Hur kommer Sverige arbeta med det här? Och hur kommer den materiella bedömningen gå till?
I Sverige så kan ju till exempel sociala myndigheter bli inblandade för att se om en person till exempel finns i Tyskland och har en släkting i Sverige, om den personen är lämplig eller inte. Då måste vi ta hjälp av. Och de formerna är ju under utarbetande, men jag tror inte vi har haft så många sådana ärenden. Men de ärenden finns, då kontaktar vi de myndigheterna.
Skulle du säga att du saknar någonting i den här reviderade versionen?
Det som kanske blir problematiskt överlag är ju att det är olika rättsordningar i olika länder och att man på något sätt ska jämka det. Så att det kan ju, till exempel med överklagande bestämmelsen, så kanske det skulle bättre men mycket tydligare styrning eller vad man ska säga. Men till saken här att alltså, och som har varit med i förhandlingarna så är det ju mycket att ge och ta. Överlag tycker jag nog att det har gått bra. Vi har haft en del problem eller bekymmer, om man ska säga, vad gäller just överklagande, hur man ska tolka den här. För just den alternativ C är ju ganska svårt skriven också. En Migrationsverkets rättschef har ju kommit till exempel haft en kommentar angående överklagande bestämmelserna. Och det är den vi använder oss av. Så överklagande delen har ju, men jag tror att det funkar nu ganska bra. Sen med förvar också, det här med riskbedömningen och hur vi ska använda oss av nationella bestämmelser eller Dublinförordningen, det har varit lite svårt.
En av förutsättningarna för Dublinförordningen är ju ett ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna och att prövningen ska vara likvärdig i de olika medlemsstaterna. Skulle du säga att det här förtroendet finns idag och att prövningen är likvärdig?
Att förtroendet finns, det tycker jag att det finns. De problem som vi har haft, till exempel Grekland, det kommer säkert komma upp. Det har faktiskt också domstolen varit väldigt bra, EU-domstolen, att adressera. Och kommissionen. Och där har vi också fått vägledning hur vi ska bedöma de här ärenden ifall vi ser att någonting inte går rätt till och så vidare. Så att överlag så tror jag att om man ser vad vi är idag jämfört med vad vi var när förra Dublinförordningen trädde i kraft, så tycker jag att vi går åt rätt håll.
Du är inne här på att prata om de olika, eller bland annat skyddsgrundsdirektivet. I artikel 21 i skyddsgrundsdirektivet så stadgas ju principen om non-refoulement.
Mm.
Finns det en risk för att den här principen överträds, till exempel för att man inte kan kontrollera vad som händer i andra medlemsländer?
Ja, alltså det vi har att tänka på är att non-refoulement-principen respekteras av samtliga medlemsstater. Och det tror jag inte att det finns inga bekymmer om att det inte görs. Och skulle det finnas sådana bekymmer, det vill säga det vi till exempel kom, det som domstolen tog upp i NS-domen mot Grekland, det är ju att det finns systematiska brister som det finns så pass allvarliga systematiska brister i ett asylförfarande som gör att det finns en verklig risk för någon reform eller för reform. Och då är det ju så att det landet diskvalificeras, eller man ska säga, i sin helhet. Men vi litar ju på andra medlemsstaters system på samma sätt som andra medlemsstater litar på vårt system, att det inte sker någon refoulement. Och det, så det är ju alla överens om.
Men det fall som du var inne på här, eller MIG 2010-21 då, var ju ett av dem, eller det Greklandfallet då, som vi pratar om. Och där ändrades ju praxis då kring överföringar till Grekland helt och hållet. Tror du att vi kommer se liknande ställningstagande?
Det är svårt att säga. Alltså, det testet som man gör nu, det här var ju innan NS-domen. Numera också, det ska jag också säga, i Dublin 3 så finns ju, som i den nya Dublinförordningen, så finns ju den NS-domen kodifierad. Att hur man ska gå tillväga ifall det finns systematiska brister, hur man handlägger ett ärende sen. Det den domen lade fram då, det utgör ju ett test för alla länder som riskerar att hamna där. Och då är det liksom att det ska finnas systematiska brister som innebär en kränkning av artikel 3 i Europakonventionen eller artikel 4 i EU-stadgan. Och finns det ett sånt så är vi skyldiga. Inte bara att vi inte bör, vi är skyldiga att inte överföra en person till denna. Men då ska det finnas, då är tröskeln satt till systematiska brister. Enskilda brott mot direktiven är inte tillräckligt för att man ska stoppa. Men sen finns det ju också i enskilda ärendet alltid en möjlighet för en medlemsstat att påta sig ett ansvar om det är särskilt påkallat. Och det görs ju. Det görs ju både i Sverige och andra länder.
Men vad skulle du säga är en tillräckligt stark indikation på att det föreligger en sån systematisk brist? Att det faktiskt finns fog att göra en sån noggrann utredning av förhållandet?
Det det finns ju också i NS-domen där man då refererar till MSS-domen som är Europadomstolens dom, eller avgörande som kom något år tidigare. Och där är det ju rapporter från tillförlitliga källor som UNHCR och andra stora aktörer på området. Det man säger då är att man inte kan säga att vi kände inte till, utan man finns det sådana så ska man ju se till att beakta dem. Mm.
Och man kan ju se då att de länder som rent geografiskt ligger närmast konfliktdrabbade områden också är de länder som får ett större ansvar genom att det blir ett högre söktryck i och med att personerna först hamnar i dessa länder. Är det här någonting som du tror att man har tagit med i beräkningen i utformandet av Dublinförordningen?
Ja, alltså den frågan har ju varit uppe i förhandlingarna till exempel. Och ja, det finns ju en artikel nu också i förordningen där man pratar om early warning systems, där man då istället för att göra, alltså att istället för att ett land ska haverera, eller man ska säga, om man ska ta Grekland som exempel, så ska man förebygga det här och ha ett system som gör att man bygger upp den kapacitet som behövs. Och det har ju då EU-kommissionen och EASO, det här asylstödskontoret, en stor roll och se till att man inte hamnar i den situationen som där trycket, där man ska säga, blir ohanterbart. Den mekanismen finns ju till exempel nu och det har införts efter den reviderade förordningen som inte fanns i förra förordningen för att då man ska undvika sådana situationer.
Men i egenskap av expert på området, träffar du representanter, man ska säga, träffar du personer på samma nivå från andra medlemsstater?
Jag träffar kollegor från olika länder. Det gör vi i samband med möten, med till exempel något som heter kontaktkommittémöten där vi diskuterar juridiska frågor och tillämpning av Dublinförordningen och hur det praktiskt ska, så, och där kommissionen också sitter med. Och det vi diskuterar är inte så mycket politiken i det här utan det är ju då själva tillämpningen. Så ojämn fördelning är ingenting som är för diskussion på det sättet utan.
Men jag tänker om du till exempel träffar personer från Grekland eller Italien exempelvis, vad är din upplevelse av hur de upplever situationen?
Nej, jag tror att till exempel Italien, just Italien har inte haft så mycket kontakt med, men jag vet att de på enhetsnivå, enhetschefsnivå har kontakter i samarbetet, och jag vet att Italien de gör så gott som kan, och Italien har ju en ambition också, det ska man komma ihåg att det kritiseras när Italien kritiseras, de har en ambition att ha en bra ett bra system, och det finns ju också till exempel om man nu ska ta det som exempel så funkar ju prövningen på ett alldeles utmärkt sätt, och det finns ju också UNHCR-rapporter på det. Så att den ambitionen finns ju där, och tillsammans med det här stödkontoret som finns på Malta och även i EU-kommissionen så är tanken det att istället för att diskvalificera länder så ska man se till att bygga upp kapaciteten för de här länderna som har stort tryck. Och det ska man komma ihåg. Det är, alltså Italien har och även andra länder i Sydeuropa har ett tryck. Men de får också hjälp från EU-kommissionen.
Och vad består den hjälpen i?
Både finansiellt och experthjälp. Till exempel Grekland som ingen överför till fortfarande, det har ju EU-kommissionen och också experter från medlemsstaterna varit med för att bygga upp ett asylsystem som är fungerande. De är inte riktigt där än, men det har pågått under många år. Så att hela den delen går ju vidare också.
Så du tror att Greklands asylsystem kommer att stabiliseras på sikt?
Jag hoppas att det gör det. Vi vet faktiskt inte hur långt de har kommit eller sådär. Det har jag ingen större koll på. Men det är ju ambitionen både från Grekland och från EU då, att vi ska ha ett likvärdigt system i olika länder.
Det här med att man upptar fingeravtryck och sådär, att det skulle vara någon sorts ansvarskriterium, det är det ju inte. Det är inget ansvarskriterium att man har lämnat fingeravtryck eller att man har... Det enda det är ett bevis, det är ett bevis. Och det är det man använder i bevisvärderingen, om man ska säga. Man använder det som ett bevis för att man har fått en visering någonstans till exempel, eller man finns med i vis-systemet, eller att man finns med i Eurodac för att man har sökt asyl och så vidare. Det i sig är ingen ansvarsgrund. Ansvarsgrunden ligger i att man faktiskt har rest in illegalt från tredje land till och det ansvaret kan man fastställa även utan fingeravtryck, men såklart så är bevisläget helt annat när det finns fingeravtryck. Tanken är, och det är det hela gemensamma asylsystemet syftar till, det är att det är inte att man ska välja vilket land man ska söka skydd i, utan att man ska beredas skydd. Ja, sen att man inte får välja om man vill komma till Tyskland eller Sverige eller Spanien, det är helt annan sak. Men det primära är ju att man beviljas skydd, bereds skydd i Europa så att man inte riskerar förföljelse i sitt hemland.
Det som du säger, det förutsätter ju då att det finns ett stabilt och likvärdigt asylskydd i de olika medlemsstaterna. Mm. Och att till exempel då ta upp Sverige eller Tyskland där man kan kanske föreställa sig att det finns...
Det är dina föreställningar.
Mina föreställningar om vad som kanske skulle kunna vara ett likvärdigt skydd. Att jämföra det med att hamna i till exempel Grekland eller Italien. Mm. Där vi faktiskt vet att det finns ganska stora problem.
Mm. Problemen som du refererar till exempel om vi ska ta länder som Italien, Spanien eller vad det nu kan vara, Sydeuropa. Där har man en föreställning om att ingenting är bra och sådär. Och det vill jag liksom inte hålla på. Till exempel vad gäller själva asylprövningen, det vill säga att beredas skydd. Så får man i Italien till exempel, så får man ju... den asylprövningen möter ingen större kritik. Däremot så finns det ju lite problem i mottagningsförhållanden och så vidare. Så att det är helt... Och sen finns det stora problem med integration i Italien när man väl får tillstånd. Men att man riskerar att man skyddas från förföljelse, det är ingenting som man riskerar att inte göra som man åker till Italien. Till exempel så kan jag nämna att alla ensamkommande barn i Italien får tillstånd. Att det är alltså per automatik. Är man underårig ensamkommande så får man tillstånd i Italien. Man får ju liksom tänka så också att det är just till personer som riskerar förföljelse som är det primära. Sen finns det ju som sagt brister, men i alla länder. Det finns också i länder som man har föreställer sig att allting är perfekt. Så att...
Avslutningsvis, hur tror du att asylsystemet kommer att se ut i framtiden? Kommer vi ha kvar någonting som liknar Dublinförordningen? Eller kommer det att vara någonting helt annat?
Jag tror att förutsättningen för att det ska ersättas av någonting annat, det är när vi har där hela det här asylpaketet fullt ut är genomfört. Och därtill är ju också syftet att man inte ska få en ansökan prövad många gånger. Alltså att man ansökan eller prövad och förfarandet avslutat, ska man antingen få tillstånd, och har man fått tillstånd då ska man inte få tillstånd någon, en gång till och genomgå en asylprocess en gång till. Eller om man har fått avslag så ska man lämna det landet som avslag får. Så att de principerna tror jag kommer vara de samma, så tillvida att om man redan fått en prövning så ska man. Sen hur formerna för det blir, det är ju, det skulle bli väldigt spekulativt om jag skulle försöka mig på en gissning.
Men man har till exempel pratat om att man skulle kunna ges möjlighet att söka asyl på ambassader på plats. Vad tror du om det?
Ja, jag tänker rent administrativt så vet jag inte om det är möjligt, men den principen har jag ju inte idag, så att, nej, jag vet ju, ja, det är säkert en möjlighet, men det är ett politiskt beslut där också.
Ja, precis.
Då vill vi tacka Homan Sayan och Gregor Noll för att de medverkat i det här podcastavsnittet, och hoppas att ni lyssnare tyckte att det har varit intressant.
Och håll utkik efter nya avsnitt av JP diskuterar. Och gå gärna in och likea vår Facebook-sida så får du snabbast reda på när nästa avsnitt är ute.